varmt välkomna ska ni vara till Mätpodden, oavsett om ni fakturerar löpande eller kör med fast pris. Det här sätter kanske tonen för vad vi pratar om idag. Det var lite lösa diskussioner på sista dagen på Entreprenad Live. Jag pratar med Malin och Abdi och Per. Två från Mitta och en från KMA Teknik. Lite om lösa ämnen. Men vad skulle du säga, Pontus, var det genomgående temat som vi pratar om i eftersnacket också?
Ja, genomgående temat detta avsnittet är ju bland annat hur tar man betalt för sina tjänster och hur värderar man sina tjänster och produkter som konsult? Och sen pratar vi även lite om kvalitet. Hur säkerställer man sin kvalitet och sina egenkontroller oavsett storlek eller certifieringar eller annat? Så det är lite blandat.
Ja, stora och viktiga frågeställningar, men vi kommer in på dem på intervjuerna och sen resonerar vi lite om de tankarna. Så här kommer intervjuerna. Nu kör vi. Så vi pratar här i mittatältet lite om livet som mätkonsult och skillnaden kanske lite från andra typer av mätning, men vill du bara presentera dig själv lite kort? Du kan hålla micken här. Så, vad du heter, vad du jobbar nu och så liksom lite kanske yrkesbakgrunden.
Jag heter Malin Heiskanen, jobbar på Mitta nu som mättekniker. Har tidigare jobbat inom anläggningsbranschen som mättekniker.
Just den skillnaden där, vad tycker du kontrasten av att mäta det på kanske ett anläggningsföretag och då på en mätkonsultfirma? Liksom, det kanske finns ett mindset eller man tänker kanske lite mer på pengar eller så vidare.
När jag har varit på anläggningsföretag så har jag inte behövt tänka på det på samma sätt som jag gör nu. För då kan jag ju gå ut på projektet och tänka, ja, detta måste jag fixa till. De går bara in och gör det. Och sen tänker jag inte på tiden. Det är liksom bara att man kan jobba med det man... Alltså,
ja, men exakt. Jag känner igen det där. Man kan ju lägga till tid.
Nu när man har olika kunder och man sitter med olika modeller, då måste man kanske ha lite mer tid. Man kan inte hoppa fram och tillbaka. Du måste ha lite mer struktur och koll på vad du håller på med och vad du gör. Och sen det du nämnde med revideringar. Hur mycket kan man lägga för att fixa till modellerna? Så att inte tiden springer iväg.
Visst är det så att man måste hålla koll på sin tid också. Liksom, ja. Så här, man kan inte vänta hela veckan och sen bara, just det, vart?
Nej.
Nej, de får dela på tiden där lite.
Sen är det här med finslipet också. Man vill ju alltid att det ska bli bättre. Hur mycket kan man sitta och finslipa en modell?
Ja, och jag vet inte om ni känner... Vad tänker du, Abdi, där kring det här ämnet? Liksom att man jobbar på mätkonsultfirma.
Nej, men alltså det är väl, jag tror medvetandet av att allting kostar gör ju också att man tänker lite mer. Liksom. Det är ingenting som är gratis, varken licenserna eller instrumenten och allting. Så att det måste ju åtminstone gå plus minus noll. Och samtidigt så måste man ju veta hur mycket man lägger ner samtidigt, hur mycket man fakturerar. Så ibland är det att man lägger ner mer tid än vad man fakturerar, för man kan inte skrämma iväg kunderna heller.
Hur tänker ni där? Det här fenomenet upplever jag att när jag börjar göra modeller så säger någon modell, okej, det är en husgrund sådär och så är det lite fundament och så. Så första gången jag gjorde modellen tog den 2 dagar att göra. Så blir man lite bättre, så här, då är man ju typ junior, superjunior, helt grön. Alltså när man fick fart på det så tar kanske säg, 6 timmar, 8 timmar. Och sen nu, eftersom jag kanske är lite templates, jag kanske bygger med, liksom har lite... dynamiska modeller och grejer, så kanske jag gör samma på 2 timmar. Men om jag fakturerar 2 timmar, men hur får jag betalt för den kunskapen? Och sen, men medan jag vet att det finns fortfarande juniora som sitter och gör en modell och de tar 16 timmar, så de drar in mer pengar till företaget och kunden märker ingen skillnad. Hur har ni några tankar kring det? Alltså, hur tänker man? Och då kommer man till, vad är det här jobbet värt?
Precis.
Vad tänker ni kring det?
Man måste ju ha någon form av fingertoppskänsla där. Som sagt, man kan inte bara, så som du säger, för med tiden blir man ju både bättre och snabbare. Och då får man ju ändå ha någon mellanvärde av att kanske inte lägga de få timmarna, men ändå inte. För det kan ju också vara så att om en junior skriver alla sina timmar att kunden inte kommer tillbaka. För det kan ju också vara att det kan ju få det som en konsekvens att kunden tänker att, men vet du vad, jag kan hitta någon som gör det här mycket snabbare. och då försvinner en kund helt plötsligt där. Så man får ju ha en fingertoppskänsla och känna efter lite, hur mycket ska jag lägga, hur mycket ska jag inte lägga, är det värt det, är det inte värt det? Så det är väldigt mycket sådana grejer.
Men upplever ni, alltså pratar ni om det på företaget, liksom hur man ska tänka kring fakturering? För jag tyckte det var en aha-upplevelse när jag jobbade, att jag fick hjälp. Alltså i början så bara, ja, men du måste tänka, alltså du är konsult nu, du måste liksom tänka kring faktureringen. Alltså hur avrundar, du kan inte skriva 45 minuter, alltså 45 minuter är en timme. Och vi har minimidebitering på 2 timmar där jag jobbade då. Alltså att, hur lär man sig det, tror ni?
Jag skulle säga att jag är väl inom inlärningsprocessen när det kommer till att fakturera. Jag brukar fråga mina kollegor för område, alltså hur de, för de har jobbat med inom konsult.
Där är jag lite annorlunda. Där tänker jag, hade jag själv kunnat betala för det här? Det är ju bara en sund fråga till att ställa sig själv, att okej, den här modellen kanske är lite mer avancerad, men skulle jag betala för 3 dagar kanske? Nej, det skulle jag inte. Ja, men var skulle det vara lämpligt? Var skulle jag själv kunna tänka mig betala för något sånt här? Så jag tror ställa sig frågan själv och så nära hjärtat som möjligt och vara lite brutal mot sig själv sätter det lite i perspektiv.
Jo, men inte utmaningen. Jag tycker utmaningen är så. För jag tänker alltid så, jag är inte så duktig. Men så märker man ändå att jag har nog lärt mig ändå någonting på 10 år. Att liksom, ja, men nu när jag vet att man kan göra en sak på 2 timmar. Då, om jag skulle betala för någon, jag vill ju hitta den personen som bara tar samma peng och gör det jätteeffektivt. Alltså, pratar ni på KOR liksom mellan varandra? Hur lång tid tar det här för dig och så?
Inte precis. Alltså, jo, man kanske har ju 1 eller 2 kollegor man pratar med så där, som någon är lite vassare än vad man är och någon är lite mer nybörjare, så man hittar ju någon mellanläge däremellan. Sen kollar man ju alltid liksom, i värsta fall om man sitter där med en, vad ska man säga, en knivig situation, då tar man ju det till ledningen, till antingen Matthew eller till Kim, och kollar okej, vad känns sunt liksom, för man kan ju inte skrämma iväg en kund heller, för det man får ju ha en fingertoppskänsla där, för det är som sagt, det kan ju få antingen den ena upplevelsen eller den andra. Antingen kan det bli skitbra så kan man ju följa med i fler projekt och vara med och alltid göra modeller. Eller så blir man bortskrämd.
Om man tar lite relaterad fråga där, alltså kring modellbyggande. För flera jag pratar med nu, jag pratar med Digitize It och så jag hörde pratat på Leica-tältet kring det, att en säljare där, han sa att vissa företag har skapat som modellgrupper, alltså modellhanterings- eller modellbyggargrupper. Alltså traditionellt så gör ju utsättaren, alltså man gör både fältarbetet och maskinmodellen. Vad har ni för tankar kring det? Alltså hur gör ni på era företag, och har ni någon uppdelning kring det, eller är det mätaren, alltså fältpersonalen, den som har totalstationen och GPSen och utrustningen som också gör modellen? Och ser ni någon, att det börjar bli någon uppdelning kring det?
Men det är väl olika. Vi har ju, på KO har vi ju vissa människor som kan modellhantering och det där liksom ut i fingertopparna. Så att vill man ha lite snabbare återkoppling så finns ju det. Och där är det också som sagt, jag har ju ett litet sätt där. Jag känner ju som sagt vissa i branschen som jag har jobbat med tidigare. Jag har en ganska nära vän som håller på med det här heltid, det här med modellbyggande. Så jag brukar ju ta väldigt mycket tillbaka till honom och fråga hur mycket skulle du kunna tänka dig fakturera för det här? Så bara så att man har ett hum, för det här gör han på heltid, liksom bygger modeller. Så då vet man att ja, men det här fakturerar han så många timmar, och då kan jag inte sitta och lägga, vad ska man säga, 3 gånger så mycket, för det är inte heller optimalt. Så att, jag tror att prata med sina kollegor i branschen gör ganska mycket. För då får man ett hum att okej, så att inte man håller det ungefär på samma nivå allihopa.
Vad har du för tankar kring det?
Jag tänker nog samma som du där. Jag har inte något att tillägga faktiskt.
Är du på mitt där? Jag vet inte, i alla fall, man kan kanske inte säga för hela företag, men i den gruppen du sitter i, eller hur man ska uttrycka det, gör ni hela biten där, att från mätning till
just nu så sitter vi och gör våra egna modeller för det projektet vi är på, ja. Det gör vi.
Det kanske såklart beror på vilket projekt man är. Ja, så.
Tidigare på ett annat företag som jag var på, då hade de delat upp det mer att vi som var mätare ute på projektet, vi kunde också sitta och göra modellerna, men det var det kanske med de här små finjusteringarna som man märkte att okej, det här måste vi ändra när man väl var ute på plats. Men de var ju detta ett så stort område, men då hade vi ett team som satt och gjorde alla modellerna till projektet. Och sen om det behövdes ändras någonting så kunde vi gå in och ändra lite.
Vad intressant. Alltså hur upplevde du det? Eftersom då har du ju sett den delen också. Alltså vad är för- och nackdelar? Ingenting är ju perfekt.
Nej, precis.
Vad är fördelarna med att bara ha någon som bygger modellerna? Om man börjar med det.
Fint. Fördelen var ju de som satt och gjorde just de här modellerna. Det var ju sådana som satt och gjorde det på heltid. Så de blev ju väldigt bra. Nackdel är väl ibland också att om man inte själv har suttit med filerna så kan det vara lite, ja men vad...
Varför är det så här?
Ja, precis. Vissa frågor som man inte riktigt kunde... Som man inte kunde svara på själv. Ja.
Jag har säkert redan i podden pratat om det, men att som på Digitizeit så pratar de om det här att du har mätare, hon eller personen har en bil, en GPS, en totalstation och utrustning. Det är 1 miljon runda slängar i kapital då. Och så är man ute och mäter, men så plötsligt, ja men nu ska jag bygga modeller i 3 dagar eller skapa relationshandlingar och så. Då blir det ju, det är ju som att en grävmaskinist liksom ställer sin grävmaskin och bara, nu ska jag göra ritningar för jag kan, eller något annat. Alltså, det är ju en rätt så stor summa pengar som sitter där. Men sen är ju, och då, så de har ju delat upp det bara. Så vi har fältpersonal och så har vi modellpersonal. För då blir också servicen bättre på, om det kommer revisioner och så ringer man, kan vi få uppdatering på det här. Så är ju inte mätaren ute i någon skog och gör någon projekteringsinmätning eller på ett bygge. Alltså jag kan tänka mig, det finns många fördelar med det. Nackdelen kanske blir då att du fastnar i ditt fack och du kanske inte får hela spektrat. Men det är, ja, för- och nackdelar. Men alltså som de sa, att de upplevde som att mätaren blir som en traktorgrävare. Alltså en traktorgrävare har ju grävmaskin och hjullastare. De är liksom lite halvbra på allting. Medan en som håller på med en sak hela tiden blir ju fruktansvärt bra. Ska du kunna stomnät? Ska du kunna hantera byggplatsutsättning? Ska du kunna scanning, dröning? Alltså du vet, om du bara tar allting, alltså du har inte möjlighet att bli proffs på allt, för det är för brett idag.
Det är för brett idag, och oftast när man kommer ut på plats så upplever jag då att de förväntar sig att vi ska kunna allt. De förväntar sig, om man är på ett husbygge, eller de förväntar sig att vi ska kunna alla stegen, vad som kommer att hända där. Är vi på anläggningen, de förväntar sig också att vi ska kunna alla stegen. Samma sak på järnväg. Och det är rätt så omöjligt.
Nej, för som mätare måste ju också veta hur man bygger det.
Ja,
eller hur? De
precis.
Förväntar sig.
Ja, men de
det
förväntar
är,
sig. Vi ska kunna
alla grunder. Vi bygger, ja. Ja, vi sätter ballasten imorgon.
Förväntar ju sig att vi ska kunna alla deras steg, alla deras termer. Men de tänker ju inte hur stort område vi egentligen har att jobba med.
Nej. Och det är utmaningen som mätkonsult framförallt. Alltså för då förväntas du nästan vara...
Konsultlivet är ju det.
Att är du på samma firma, du känner alla, så du har mer relation och man vågar berätta om vad det här kan jag inte.
Sen är det väl... Jag tror man lär sig ganska mycket genom att vara ambulerande också. För då ser man ju ganska mycket. På en förmiddag kanske då är ett anläggningsjobb, på eftermiddag så kanske då är ett husbygge. Så att... Man får ju en bredare kunskap på så sätt. Sen är jag väldigt tacksam för Kim och K. För där har man ju ändå möjligheten. När jag började så var det att jag fick möjligheten till att visa det jag var bra på. Samtidigt så fick jag ett utrymme för att lära mig. Då var ju också det här med internutbildning ganska viktigt. Så att jag tror att varje företag och vad ska man säga, ledningen i varje företag måste ju kolla efter och fånga upp sin personal. Att vad har du för intresse och vad vill du? Liksom, man kan inte bli bra på allting, men... Väljer man ut en eller två grenar så kan man få ut ganska mycket av det.
Här måste vi ju ha med... Vad var det här nu?
Per Nord,
ja.
Ja.
Per, vi måste ju höra dina tankar om det här. Vi pratar om konsult. Alltså vara mätare typ på ett anläggningsföretag eller ett företag där du har både entreprenaden och mätningen jämfört med att vara mätkonsult.
Ja.
Det blir ju lite annat tänkesätt och kanske faktureringsgrad och allt sånt där. Vad har du för... erfarenheten, du är gammal i gamet där.
Ja, jag har jobbat både offentligt på en kommun och sen har jag jobbat privat sedan 2008. Och det är arbetsmässigt så är det tämligen likartat. Lite mer olika arbetsuppgifter på den privata sidan jämfört med den offentliga. Men att därmed arbetstempot och inställningen är ju en stor skillnad.
Har du några anekdoter eller liksom praktiskt? Vad är det för skillnad på att jobba på en kommun mot en entreprenadfirma mot en mätkonsult?
Jag kommer egentligen från lantmäteriet från början. Och började efter ett vikariat på lantmäteriet så började jag på ett av de större kommunerna i sydvästra Skåne. För inte nämna vilken. Och då kom man var van vid att jobba 8 timmar. Alltså jobba 8 timmar som man gjorde på lantmäteriet till den här kommunen. Det var en effektiv arbetstid på mellan 2,5 och 3 timmar om dagen. Så att det var väldigt stor skillnad. Mentalt så blev det väldigt svårt för en helt enkelt. Men att efterhand så några månader så fick jag en chans att komma in på den kommunala lantmäteriet istället. Och då blev det bättre helt enkelt. Va? Om det var svar på ditt
fråga. Ja, absolut. Det är intressant att höra. Men nu jobbar du ju på Mitta. Det är väl en mätkonsult liksom?
Ja, Mitta är en mätkonsult som finns över hela Sverige. Där finns vita fläckar geografiskt sett. Det gör det. Men att de finns på stora delar. Och plus att man har mer än mätkonsult i bagaget. Man har ju även geoteknik och labb och miljö som också finns med i paketet där.
Ja, nu tappar jag hans namn, men era affärsområdeschef, han berättar ju väldigt bra där. Men jag tänker, vad har du för roll? Vad gör du för typ av uppdrag där på Smitta?
Jag är på mätsidan och är då teamledare på kontoret i Malmö. Och vi har väl Malmö, eller Skåne, och vi har västra Blekinge, södra Kronobergs län och södra Hallands län kan man väl säga som verksamhetsområde. Vi har personal som bor i Halmstad som kan ta det därifrån. Vi har en person som bor i Ljungby som kan ta därifrån. Men just den sydöstra delen är ju definitivt en vit fläck.
Ja, ja, ja. Hur hjälper man, alltså vi pratar lite här om liksom fakturering och liknande. Hur hjälper man dem som under dig då, eftersom du är mer senior, alltså, att tänka kring fakturering? Alltså att man får betalt för den tid, men ändå att det inte smakar illa i munnen när kunden får faktura.
Nej, det är ju liksom det här med fingertoppskänsla. Jag är inte den åsikten att det är bättre att debitera en timme för lite än en timme för mycket. Och kunden ska bli besviken.
Ja.
Men givetvis så har man kunder som sätter priset i första rummet, då är det en fel kund. För kunden ska tänka kvalitet, kvalitet, kvalitet. Va? Och det är liksom det som är mitt mantra, att det kvaliteten kommer först och kvalitet kostar. Och det är liksom, har du de här certifieringarna med olika kvalitet- och miljöcertifieringar, de är inte gratis. De är svindyra rent ut sagt. Och det suger enormt mycket tid och energi och resurser för att få de här licensieringarna. Och det återspeglar ju sen i sin tur på själva faktureringen. För att kvalitet kostar. Och är man inte intresserad av kvalitet, då är du i fel bransch. Både som kund och som utförare.
Ja, om man tänker bara, vi hade en sån, jag pratade lite hypotetisk frågeställning, alltså när man bygger modeller då, när du är i början så bygger du en modell och den tar, säg att den tar 2 dagar att bygga, så okej, så fakturerar man det, men sen när du jobbar med det några år så kanske den tar 1 dag, och sen när du är jätteerfaren och jobbar med det heltid så kanske det tar en halv dag eller ännu mindre. Hur ska man tänka kring faktureringen där? Liksom att en junior, alltså om man fakturerar all den tiden de lägger, vilket kanske kunden inte alltid, de har ingen aning om ibland vad det kostar jämfört med en som är väldigt duktig på det, producerat högre värde på en kortare tid. Hur tänker man kring att ta rätt betalt?
Jag förstår precis hur du menar. Där är jag utav den åsikten att där får man ha ett mellanting. Är det en nybörjare som ska göra någonting, ja, då tar saker till längre tid. Men du debiterar inte hela tiden. Så enkelt är det. Sen är det också att har du en kund så vill du ha ett långvarigt förhållande. Precis som du är gift så vill du ha ett långvarigt förhållande. För sen blir det dyrt. Det är samma sak när det gäller förhållande till en kund. Alltså, jag har kunder som jag har haft i 20-25 år. Och det är liksom, de bryr sig inte om vad det kostar, för det är inte det som är intressant. Utan intressant är, vad får de? Och de får det i tid. Det är hela tiden det som är den springande punkten. Alltså, men sen sådana här gamla kunder, de har ju ett förtroende också. Det är ett förtroendekapital som är uppbyggt. Och det kan du rasera på 2 minuter. Om du inte sköter dina kort rätt eller du överdebiterar eller debiterar luft. Och det finns ingen anledning att göra det. För att, det har jag sagt till alla i personalen här. Ni ska vara lika rädd om kundens pengar som ska vara med dina egna privata. För det slår dig i baknacken förr eller senare om du överdebiterar eller debiterar luft. Och det finns ingen anledning att göra det.
Hur hanterar man, alltså, eller tänker du kring de som är mer senior eller gör saker snabbt? Höjer man timpengen istället? Att okej, vill du ha den mätaren så kostar de X och de erfarna kostar 1,5 gånger mer, eller blir det att de producerar, eller är det att man bumpar upp liksom, ja, men de gör jobbet snabbare, men ja, det är värt så här mycket.
Alltså man får se lite grann på vad det är för typ av projekt också. För vissa typer av projekt kan vara besvärliga. Som kräver en längre erfarenhet för att kunna lösa på ett smidigt sätt. Och är det då en som är förhållandevis ny i branschen så tar det ju givetvis längre tid. Och framförallt så måste den här personen kanske hämta in information och erfarenhet från sådana som har varit med lite längre i tiden istället. Och då tar det ju givetvis lite längre tid. Men det är samma sak där som jag sa innan, att det är bättre att debitera en timme för lite än debitera en timme för mycket. För vill du behålla den här kunden, och det är en bra kund som hela tiden matar med nya projekt. Det är, jag förstår vad du menar. Så det är, som sagt.
Ja, det låter som en väldigt bra princip. Alltså i liknelse med en långvarig relation. Nu.
Det är min åsikt. Ja. Men sen vet jag att det finns ju givetvis andra som resonerar på ett annorlunda vis och ska kräma ur så mycket som möjligt, va? Och det är, men då tycker inte jag man har ett sunt förhållande till sin kund. Och där kan jag ta en anekdot också på en gammal kund som av en tillfällighet hamnade hos en annan konsult. Och fick ett pris som var långt upp i skyarna. Och sen gav vi ett pris på när han insåg att jag var back in business. Och det var ett helt annat pris. Som skilde sig enormt mycket från det han hade fått. Och det är, ja, det innebär ju att han flyttade över allting till mig igen helt enkelt. Va? Eller till vårt företag igen helt enkelt. Och det är återigen där att det är skomakare har blivit en läst.
Ja, intressant. Där när du är teamleader och har sett lite längre perspektiv också på hur hjälper man nya att hantera fel som blir? Alltså, för det blir ju fel, alltså, som man mäter, och förr eller senare gör man fel, och ibland är det ju lite större fel, och jag vet i början man mår riktigt illa nästan, alltså, när man har gjort fel. Hur hjälper man mentalt liksom nya att hantera fel och på ett bra sätt och bevara kundrelationen också?
Ja, det är inga problem. Alltså, vi har en rejäl piska på kontoret som vi använder emellanåt.
Gör du fel så är det 10 rapp.
Ja, typ. Nej, skämt åsido. Visst, alla gör fel. Ingen är ofelbar. Det är ju liknande tack vare att vi har ju också en företagsförsäkring på 120 basbelopp. Det täcker in ganska mycket. Men man lär sig att det är sina misstag. Sen är det också det som jag nämnde innan med kvalitet. Vi har möjlighet att kunna bygga in väldigt många kontrollpunkter i ett system som gör att man undviker många av de här felkällorna. Kända felkällor. Men det kan bli galet i alla fall. Och då är det återigen det här att man måste veta vad det är man gör. Och inte bara busa på och tro på att handenheten är helt rätt. För det som man har lagt in i handenheten kan vara fel. Och det spelar ingen roll hur rätt det är i förhållande till handenheten. Så man måste liksom ha kontrollsystem uppbyggda längs hela vägen. Och ha kontrollplaner på sina ritningar. Veta att man har rätt ritningar, rätt handlingar, senaste handlingar, godkända handlingar. informationsutbyte med uppdragsgivare, informationsutbyte med de som man stöter på, andra UV som man stöter på, VA, el, ventilation, markentreprenörer. Alltså hela tiden har utbyte med de andra UV så att man hela tiden spelar på samma planhalva. Det är jätteviktigt, är det.
Det låter som det, vi måste göra en separat avsnitt om kvalitet inom mätning, hur man just hanterar. För just att göra ett praktiskt, alltså, det finns ju en del företag där, alltså, man har ISO-certifierade hit och dit, men det är mest ett papper. Men sen att omsätta det till i verkligheten så det blir någonting som man använder faktiskt som ett verktyg när man jobbar. Det är ju en annan fråga, men det är ju otroligt effektivt om man kan ha det, ja.
Där har vi byggt upp gamla modeller på hur man ska göra. Vi använder ett system som heter SPGEO. Och där har man så att man kan lägga in särskilda kontrollfiler och ha mot en kontrollerad ritning som man hela tiden lägger in nya handlingar i, eller nya resultat i själva den här kontrollfilen. Likaså är det så att när man får in nya ritningar, nya handlingar, att man ser till så att de gamla handlingarna hamnar i en egen katalog, gamla handlingar. För att det är saker som är utsatta efter de gamla ritningarna, men då ska de harmonera med varandra ändå, va? Men det har kommit in nya ritningar, nya handlingar som gör att från och med det datumet så gäller de här förutsättningarna. Och det som kan bli fel i sådana lägen, det är precis i den här övergången innan alla har hittat rätt i de nya handlingarna eller reviderade handlingar. Där finns det ett faromoment. Och vid sådana tillfällen så är det också väldigt viktigt att det finns ett form av byggmöte, eller kalla det vad du vill, där man går igenom att nu är nya handlingar, nu jobbar vi efter dem. Så att inte var och en UV kör vidare, för det är inte säkert att alla har fått in de nya handlingarna och bearbetat dem och insett att det här är förändringar. Det kan jag av erfarenhet säga att där har byggbranschen en del att lära sig av. Lika så är det så med ritningshandlingar. Att man verkligen molnar rejält där som det är ändringar. Jag kan som ett exempel säga att vi hade på ett annat företag jag jobbat tidigare. Ett NCC-bygge. Och det var en sån här jul- och nyårshelg som var arbetstagarvänlig. Så det var ju stängt i nästan 3 veckor. Men de som ritade hade inte haft stängt i 3 veckor. Så man kom tillbaka efter 13 helgen så var det 2000 nya ritningar. Ingen var molnade.
Generell revidering.
Ja, men alltså, och det var som jag sa till platschefen. Det tar oss 2 veckor på heltid att gå igenom de här ritningarna. Så får det liksom inte vara. Jag menar, det innebär liksom att vi måste lägga ritningen på ritning och säga liksom, ja. Fin fem fel kallar man det för också. Va? Alltså det är liksom, vi kan inte jobba på det viset. Ni måste gå tillbaka till konstruktören. De får molna alla de här handlingarna, vara ändringar. Sen kan vi se om det är någonting som berör våran del. Det kan vara saker som inte berör oss överhuvudtaget. Och då var det alltså 20 ritningar. De här 2000 som berörde själva byggkonstruktionen och som hade med VS att göra.
Ja, är det...
ja, 2000 ritningar mot 20. Alltså
det är en bra present. Ja, exakt. Det
gör du på en,
exakt, det kan man ändå
en
göra.
Halvdag, 6 timmar någonting. Ja. Så har du liksom fått klart och rätt ut det.
Om man nu tar ett väldigt specifikt exempel med utsättning. Hur, när man sätter ut på en bygge, säger det bjälksaksutsättning. Hur upprätthåller man kvalitet när man gör utsättning? Vad är liksom, tycker du är god praxis där?
Man måste ha ett bra byggnät redan ifrån början. antingen med Prismor eller med tejper. Prismor är givetvis bäst. Men det är inte alltid att man kan få upp Prismor överallt. Det är en kombination mellan Prismor och tejper. Man kan ha andra saker också. En bult av något slag eller... Ja. Alltså någonting som är liksom spektakulär som är, sticker ut kan man säga.
Men säg att man har det och så när man gör själv, man har etablerat och man har bra uppställning och så. Själva processen att sätta ut.
Ja, och sen...
Hur man får med sig allt man skulle sätta ut. Hur, att ingenting har hänt under uppställning.
Det är att man har med sig i sin handenhet. Man har med sig de ritningar som behövs i handenhet. Eller om man har en koordinatfil eller hur man lägger upp det. Det är upp till var och en hur man vill jobba. Va? Så att det är huvudsaken är att man har med sig det som man ska ha med sig ut i handenheten. Och sen sätter man ut det som man ska med de markeringarna. Dilemmat är om det är en våt platta. Våt betongplatta. Eller våt...
filigran. Våt ja, filigran är hemskt.
Ja, precis. då får man ha en borrmaskin. Och sen så borra små hål. Och sen så trycka ner någon spik av något slag där så att man kan återidentifiera. Det tar givetvis längre tid, va?
Men en utsättning som inte syns, den tar längst tid.
Men det blir lite grann så att har du en platta, ja, då får du gå för med en PSA-verkfärst och sopa vatten. Och då måste det vara två personer. Och sen får du gå med en brännare efteråt för att bränna det torrt. Och sen kan du markera. Och det innebär istället för att man markerar 20 punkter eller 10 punkter per minut, så gör du kanske en på två minuter. Det är liksom... Det är, vädrets makter, där måste man liksom hela tiden hålla en god min med dem.
Nej, syns det inte så finns det inte.
Nej men så är det bara. Har du en torr platta så är det ju jättelätt och går jättesnabbt att sätta ut. Va? Sen har du armeringsjärn som är i vägen, så får man gå och böja undan dem. Där kan vara upplag på plattan så man får göra en ny uppställning för att man ska kunna komma åt det man ska. Så att det är ju, men å andra sidan sitter man inte ensam helt enkelt. Där finns andra UE på ett bygge också. Va? Oftast är det ju så att man har fått en dag till sig. Och att på den dagen så ska du hinna sätta ut det som man har som ska sättas ut på just det planet. Och det brukar räcka. I normalfallet, vid normalväder.
Ja, men då fick jag lite tankar där. Upplever du som att ni är med i planeringsprocessen? För det du sa, att ja, ni brukar få en dag att sätta ut. Hur ser du till att ni får den dagen i planeringen, i projekt? Är det, du kanske känner de du jobbar med och har den relationen. Men jag upplever det som, på min erfarenhet av byggen och... Många som jag pratar med upplever att mätaren är bortglömd enhet. Man har bokat betongen, man har bokat kranbil och man har bokat allt annat. Och så just det, vi behöver mätare också nu.
Jo, jag ligger en hel del i det du säger. Men jag brukar säga som så att ju tidigare vi kommer in i en byggprocess, desto bättre blir det för alla parter. Och faktum är att de flesta av våra kunder bjuder in oss redan på tidigt stadium. Och då dryftar vi bland annat de här sakerna.
Det är ju jättebra.
Men att det är ju, och då kommer man överens om det att när de har gjutit, dagen efter är det mötfirman som ska dit och sätta ut. Och sen två dagar efter gjutning, ja då kommer resten dit då. Det brukar fungera väldigt bra.
Men då låter det som att komma in tidigt och säga att alltså, vi behöver det här.
Ja, det brukar fungera väldigt bra. Och det är ju platschefer som finns ute på bygget idag. De har ju som regel börjat längre ner i skalan. Antingen som betongare eller snickare eller någonting annat. Va? Och sen har de gått vidare till arbetsledare och sen platschef. Så de har varit med. De vet ju processen. Va? Och det innebär ju också att de är väl införstådda med hur arbetsgången är. Och därför så brukar det inte bli några större bekymmer med just den biten.
Det låter som det du sa tidigare, att hitta rätt kunder att jobba med är det viktigaste.
Jo, men här är ju så namn. Man behöver liksom inte göra saker svårare än vad det är. Va? Men visst, händer det andra också, liksom att det där med utsättningen, ja visst tusan, det var någonting vi glömde. Ja. Och det är, och visst, det händer att man kommer in 5-12 också. Och det blir inte riktigt bra, men man kan göra det bästa av situationen.
Ja, och har man en kundrelation så hjälper man ju såklart. Så om du har en kund som kanske inte är så välplanerad och så, hur skulle du lägga upp ett sånt samtal? Eller hur tänker du kring det för att hjälpa dem liksom och tänka att hallå, vi finns
ja,
också?
Jo, men det är inte särskilt svårt egentligen. Jag bara säger att så här vill vi ha det. Svårare så är det inte.
Ja, var tydlig.
Oh ja, det är det. Man måste vara jättetydlig. För att är det inte det från första början och sätta ner fötterna att, för att vi ska kunna leverera den kvaliteten som vi vill leverera som mätteknikerföretag, så vill vi att det ska vara på det här viset. Och det kommer gynna dig som kund i slutändan, utan bekymmer. För det här innebär i praktiken att vi tar över ert ritningsansvar. För vi är de enda som kan säga ifall det är kollisioner mellan ritningarna. För det är ingen som annars som säger det. Vi kan säga det. Eftersom vi jobbar väl med VS och med el och med byggkonstruktion. Så vi kan säga om det är kollisioner och flagga för detta i tid. Och det kan handla om jättestora pengar. Och där kan jag dra en anekdot också. På ett storbygge jag hade för ett antal år sedan så sa platschefen till mig, ja, den här månaden har du sparat 540 000 till företaget. Just för att saker och ting som var i kollision med varandra på, med ritningarna. 540 000. Om man säger överdrev eller inte, det vet inte jag. Va? Men det var ju...
Men det är väl en bra uppskattande kund då, alltså, som förstår sakers värde?
Ja, jag menar, om det nu stämmer att det är över en halv miljon, jag menar, det är ju... det går gånger 12. Det är alltså ett bygge för flera hundratals miljoner, så är det kanske en piss i Mississippi, va? Men det innebär ju ändå att tidplanerna kan hållas något sån här. Du behöver liksom inte stoppa upp gjutningar, du behöver inte stoppa upp någonting, utan saker och ting kan ju flyta fortfarande enligt tidplan. Och tidplan är ju, det är ett levande dokument, men kan ju ändå... ha gummiband i sig. Mm.
Ja, det här är spännande. Jag hoppas Per att vi kan göra ett separat avsnitt någon gång. Nu har vi fått till en halvtimme med dig här. Så det var jättekul. Så ska vi se när våra kollegor har ätit färdigt. Så ska vi få prata lite annat. Ja, exakt.
Ja.
Men om man vill ha hjälp av Mitta då, hur liksom i din region, hur går man tillväga då?
Ja, det är till att kontakta oss antingen via telefon som jag inte kan utan till, men det kan jag berätta här nu. Då är det 076 418 28 29, eller per.nord@mitta.se, så är det så får vi tag på oss där, eller ta gula sidorna eller någon annat medium, så finns det adress där, så är det lätt att få kontakt med oss. Skulle vi inte svara med en gång så ringer vi upp när vi har möjlighet.
Det är väldigt förtroendeingivande anda du har här. Jag känner liksom, det känns som du andas kvalitet i det jobbet du erbjuder. Så det är härligt att höra. Tack för att du ville vara med.
Ja, tack själv.
Och där fanns ju också Pontus lite intressanta tankar om från Malin och Abdi och Per då.
Ja, det gjorde det. Det tycker jag.
Det var lite sånt slumpmässigt intervju. Jag fick övertala dem till att intervjuas och sen stoppa upp micken i ansiktet på dem. Så det blev lite mer spretigt. Men jag tänker själv, vi har ju pratat om många av de här sakerna så här efteråt. Man hör ju nästan min tankegång växa fram mellan intervjuerna, att det liksom kommer fram det här vi har pratat om efteråt. Men jag tänker det här med fakturering, eller hur värderar man sin tid? Det är ju ändå på något sätt, vi gör ju det här inte bara för att vi tycker det är roligt och för att det är tekniskt intressant, utan det är trots allt att försöka leva på det och få någon form av lönsamhet i det också som företag då. För det är ju en problematik som jag upplever där, att hur värderar man sin tid, framförallt från junior till senior. För man blir ju bättre och bättre, som jag pratade om i avsnittet. Men sen också att löpande mot fast pris är ju också ett koncept. Alltså hur tar man betalt för konsulttjänster? Så jag bara slänger över frågan till dig. Jag har inte så jättebra svar på den. Jag har bara några tankar. Men vad tänker du? Hur har du tänkt eller jobbat?
Nej, jag håller med. Det finns inget. Det finns nog inget riktigt egentligen så. Svar det kanske gör. Men jag har också bara lite tankar. Men jag märker både för mig själv men också på när man har haft lite anställda eller lite jobbat med och runt konsulter att det är svårt. Det är inte jättelätt. Och precis det som ni pratar om där, att man kanske som junior tar jättelång tid på sig och sen så som senior så är du väldigt snabb. Och korta svaret måste ju vara någonstans mitt emellan, har du sanningen, vad du kan fakturera. Samtidigt så finns det ju också den här parametern att det du gör i sig har ju ett värde. Du levererar ju produkter som har ett värde. Så det kan ju också, det får ju också spela roll. Sen blir ju saker och ting snabbare i det ska man ju också ta med sig, att det blir snabbare i programmerna. Det kommer genvägsfunktioner och snabbare sätt att jobba. Och då blir det också en övervägning. Köper du in ett dyrt program med massa nya funktioner för att göra ditt jobb lättare? Ska du inte få betalt för det? Ska du bara ligga och pressa ner tiderna då? Eller ska du faktiskt fortfarande ta betalt för det? Nej, det är inte lätt. Är det inte?
Några tankar som jag har tänkt efteråt. Jag lyssnar väldigt mycket på flera poddar och YouTube-kanaler mer om business. Och kanske det finns en kanal som heter The Future på YouTube. Det är mer om alltså, branding och logodesign och så här kreativa, eller vad ska man säga, creative services alltså på engelska. De har ju det här problemet, alltså den branschen också, egentligen konsultbranschen. Man gör det löpande eller väldigt billigt. Men deras sätt att se på det är att de jobbar bara på fast pris. Kunden bryr sig inte om du handritar dina trianglar, om vi tänker så, i ett terrängmodell. Eller om du trycker på en AI-knapp och den genererar en perfekt modell på en sekund. Han vill ju ha en terrängmodell efter bygghandlingarna i sin maskin. Och vem som gör den är ju egentligen inte i hans intresse. Han vill ha en bra resultat och han vill veta vad det kostar. Det är ju det som är med konsultbranschen. Att om du ska köpa en bil så bilsäljaren kommer inte, men vi handlackerar den här, det tog liksom 100 timmar att göra det. Och vi, alltså du vill bara, vad kostar bilen? Jag jämför mellan de här bilarna, eller i affären. Alltså du har ju prisskyltar nästan överallt i samhället. Men i konsultbranschen så är det, jag vet inte, vågar jag byta konsult? Jag vet inte vad det kostar, tänk om jag får någon dålig prislista. Jag är jättenyfiken på hur lång tid tar en maskinmodellstyrning, om vi kallar det, eller en filer från en omgång från PDF till maskin. Hur lång tid tar det mellan firmorna?
Ja, exakt.
Alltså, det skulle man kunna koka ner. Jag skulle kunna säga, liksom, alltså, i alla fall mellan en halvdag, en dag tar det, säg en enklare, alltså upp till 1000-2000 kvadrat utan problem. Så jag säger en dag, så skulle jag nästan, då skulle jag inte ens bry mig att titta på projektet. Man kan ge ett fast pris också.
Men då pratar du liksom en markplan liksom, eller en färdig
plan. Ja, markplan och kanske en enklare schaktbotten, kanske någon hissgrop och lite sådär.
Ja, en kommentar på det som jag tänker på direkt då, det är ju en grund. Det är ju egentligen inte storleken på grunden som spelar roll. Du kan göra en grund som är 100 000 kvadrat, men är den enkel i sin uppbyggnad så går det superfort. Men det som tar tid är ju att sätta sig in i alla K-handlingar, kolla alla detaljer, hur tydliga är de. De har kanske massa nivåskillnader, 6 olika plinttyper, 3 olika grundbalkar.
Jag håller med, men det balanserar ju sig ut också. Alltså du får ju en, Man kan ge förutsättningar, bara får jag DVG-er så tar det så här lång tid, får jag en EFC-fil så tar det här så lång tid. Alltså, du flyttar ju risken, vi tar ju ingen risk som konsult om vi bara säger vi tar betalt för den tiden det tar.
Nej, så är det.
Du lämnar ju all risk på kunden. Sorry, du vet inte vad det här, hur lång tid det tar för mig, men du får betala för det. Jag vet inte heller själv hur lång tid det här kommer ta för en. Alltså det är det man förmedlar med ett löpande pris på något sätt. Om man kokar ner det, tänker jag så här lite eller förenklat. Alltså tar du ett fast pris, säger du, jag vet vad jag gör. Visst, jag ger och tar lite. Klart, du får ju titta kanske på projektet. Det får man ju göra liksom. Du kan inte göra Västlänken liksom. Eller en tunnel eller någon jättekomplicerad grund, men ändå du kan ju titta på ett ritningspack lite sådär, ögna igenom, det här tar mig en dag, det här tar mig två dagar.
Ja, efter några år så har du ju lite känsla för det har du ju.
Och som företag borde du kunna det.
Ja.
Du bygger upp en erfarenhetsbank så här, si och så lång tid tar det, bam, du får ett pris här. Sen kan man ju revideringar, allt sånt där är ju kanske lite levande, men du borde ju ändå kunna paketera att vi vet, alltså vi har gjort så här många maskinstyrningar på sista 10 åren eller 5 åren, hur länge man har varit i business. Alltså problemet är att man kanske många inte följt upp det där. Man har inte en Excel-lista eller någon databas över alla projekt man har gjort, hur lång tid det tog.
Jag upplever också att det är väldigt många parametrar att ta hänsyn till. Då måste man ju nästan implementera ett ätasystem om man ska jobba så som konsult. Precis samma som vilken annan entreprenör som helst som lämnar fastpris.
Ja, om man vill spela det spelet. Eller så säger du att för X så löser jag allt. Det blir inga ätar.
Ja, men då blir det ju att ta höjd för det, tänker jag.
Ja, men
tänk hur många PM det kommer. Tänk hur många ändringar det kommer i. Det var lite som jag sa i förra avsnittet.
5000 per PM.
Vad sa du?
5000 per PM.
Ja, men det är ju ett sätt. Det är absolut.
Bara tänk dig själv kalkyl. Alltså när du ger ett pris som entreprenadföretag. Du har ju fast pris från leverantörer. Okej, ni tar så och ni tar så. Och sen vissa moment blir så här. Ja, men vi tar löpande. Löst det. Kan de skriva 100 000 proj, liksom enklare proj. Och sen okej, vår utsättning kostar 200 000 inklusive allt. Då är de ju nöjda. Problemet blir ju. Alltså sen om du gjorde det på halva tiden. Eller om du tog dubbla tiden på dig. Det är ju ditt problem sen.
Så är det.
Men klart, ett PM är ju en äta. Då kan man ju bara, men jag har ett fast pris på den här ätan. Eller så ger man ett pris på ätan och så skickar han vidare till kunden. Då är hans problem också löst. För det är ju en äta. För han också.
Ja, jo men exakt. Men det är det jag tänker. För då måste det ju vara väldigt satt vad det är man anser ska ingå. För sig, kommer man då överens om att men vi behöver maskinstyrning. Ja, absolut. Vad vill ni ha? Ja, vi vill ha en terrass eller schackbotten för grund, och så vill vi ha en färdig yta, och så vill vi ha VA-uppsticken. Det är det enda. Ja, då räknar jag på det och så kör vi. Då kan ju inte han halvvägs in sen säga, du, nu behöver jag fjärrvärmen, sen så behöver jag vill ha en terrass på hela färdig yta också, med alla detaljschakter. Alltså du vet, de kommer ju på saker på vägen.
Men jag menar att det där ska man förutse. Alltså man ska inte. Det handlar inte om lowest bidder här, alltså att man ska räkna på lägsta möjliga teoretiska kostnaden och tolkningsföreträde. Jag tolkade att du inte ville ha någonting så.
Nej.
Om du vill ha en, jag återupprepar så argument som jag hör på det här liksom om logosar och sånt där. Det är också väldigt mycket känsla, jag vill ha det så och se. Si och så, men du kan ändå förutse, du kan styra kunden, du vet vad som brukar behövas. Alltså ge inte ditt liksom bästa snålaste pris som inte inkluderar nästan någonting.
Nej, men exakt, det blir ju grundförutsättningar, så kan man ju inte jobba då.
Nej, men då lyfter man sig själv, då blir man ju mer en samarbetspartner. Alltså om du känner att du får välbetalt, du säger att min maskinstyrning med alla revideringar på det här bygget, säger nu, det kostar 30 000. Du vet att det här kanske borde kostat, gjorde du det löpande så kostar det mellan 15 och 20 25 000. Om man bara tar ett exempel då. Men du känner att du har lite riskpeng, du har möjlighet. Då tänker du på ett annorlunda sätt. Då kan du sätta en junior på lärdom om du har tid till det. Eller så har du utvecklat ett program som extraherar grejerna och som bakar ihop saker liksom från filerna och höjdsätt. Alltså du har helt annan möjlighet att testa dig fram och bygga system. Och du kan också liksom standardisera dina leveranser. Du kan visa så här brukar vi leverera de här grejerna. Och så skickar man med en liksom en lista, så här, de här sakerna tycker vi du har, och har du tänkt på de här sakerna och så. Men du blir mycket mer samarbetspartner så. Medan du är timme så sitter entreprenören och hoppas inte det här mötet tar för lång tid för att kosta 1000 spänn i timmen.
Och så ringer jag, kan du inte bara fixa det här lite snabbt? Alltså, och så blir det inte bra. Hade du börjat i rätt ände, tänkt gemensamt, så hade det kanske blivit en bättre produkt.
Ja.
Det är ett mentalt skifte, men jag tror att jag är väldigt sugen på att gå mot det hållet. Alltså att, visst, Tim, det är ju bra att skriva upp sina timmar, men hur gör jag? Eller rättare sagt, Pipe Networks, alltså ledningsnätverk i Civil 3D, väldigt programspecifikt. Det finns ingen funktion i Civil 3D för att trycka på en knapp, exportera alla Pipe Networks till 3D-polylinjer som maskinen vill ha. Okej, det håller alla med om, tror jag. Okej, man kan ha Naviate, man kan ha något plugin, Smart to Draft to Polyline, där du typ extraherar delledstråk. Jättebra, okej, det tar bort väldigt mycket tid. Men så gick jag in på Dynamo-forumet igår. Jag skulle göra det, jag bara tänkte, jag hade gjort, extraherat alla linjer, sen kraschade Civil och jag hade inte sparat. Och så blev jag ledsen och så tänkte jag, jag kan inte sitta och göra det här för hand liksom hur många gånger som helst. För det är revideringar. Så tänkte jag, Dynamo, det kommer ju upp, det har funnits några år. Det är som ett visuellt programmeringsspråk till Civil. Det är som Rhino, för Grasshopper för Rhino och så vidare. Det finns så här parametriskt. Alltså egentligen att du programmerar i ditt program. Och jag har liksom bara testat lite enkla grejer, inte liksom någonting i produktion. Men så tänkte jag, det borde börja komma ut färdiga skript nu. Det har funnits 2 år på marknaden. Ja, så går jag in och söker lite på forumet. Ja, extract the pipe network to polyline. Så laddade jag hem det skriptet, tryckte in det, tryckte på play. Och sen hade jag mina 3D-polylinjer.
Snyggt.
Okej, så jag sparade 2 timmar där. Fakturerar jag 0 timmar då? Eller nästa gång jag gör en revidering på det nätverket, fakturerar jag 2 timmar och fakturerar jag 1/4 eller 0? För att det gör man bara i farten nu. Det är inget problem för mig nu längre. Alltså man måste ju kolla det och bla bla.
Nej, men exakt så. Och det är ju det här som är, precis så här är ju problemet. För om man ser det, om man hade varit hantverkare, om man var mindre beroende av program och andras lösningar i ens egna jobb, utan man bygger stenmurar hela dagarna och så gör du det löpande, och i början så tar det x antal dagar, och när du är duktig så tar det bara en dag med en standardmur 10 meter, 1 meter hög. Nej, men då blir det någonstans här, ska jag få sämre betalt för att jag är mycket bättre på mitt jobb? Det blir ju slutfrågan. Nej, det går ju inte.
Ja, det blir slutfrågan. Och du kan inte heller höja din timpris, alltså nej, motsvarande.
Nej, för då kommer du inte
få... Du kan inte ta 3000 spänn i timmen bara för att du är jätteerfaren. Alltså,
nej.
Då är du advokat, kan ta det. Men...
Ja, jo nej, men det är det jag menar. Så någonstans så...
Nej, men någonstans så hamnar det i fast pris. Alltså det finns flera böcker. Jag har lyssnat lite. Det finns många konsulter. Det finns läkare som tar fast pris. Alltså i USA som har börjat ta. Det finns arkitekter som har börjat ta fast pris. Alltså du kan också ta tjänster som service. Alltså du har ju software as service. Alltså du prenumererar ju på många av dina program idag. Men du kan ju prenumerera på en läkare också. Det är ju det man gör med friskvårdsförsäkring i princip. Du betalar 700 kronor i månaden. I USA är det mycket dyrare. Men det gör ju att den som ger dig tjänsten kan ge dig en mycket bättre upplevelse. Säg att du betalar ditt mätföretag x 10 000 i månaden. Vi löser dina problem. Men sen får man hitta på per projekt eller på något sätt. Men vi gör inte det löpande. Men då börjar man ju styra också. Vi jobbar så här. Men jag tror det sättet att du sitter där liksom, hur ska vi fakturera? Ja, men det är värt 5 timmar, det är värt 8 timmar. Det är, alltså, vad är värt det? Har du kollat på andra företags konkurrenskraft? Du kanske missbedömer din egen konkurrenskraft i ett kraftigt.
Ja, förmodligen flera gånger om året i månaden. Jag vet inte. Nej, men det är svårt.
Det är en väldigt mörk marknad. Du har ingen väldigt dålig egentligen möjlighet som kund också att jämföra priser.
Nej, alltså det enda jag vet vissa som har gjort när de har projekt, det är ju att de har ringt runt till flera mätfirmer exempelvis och frågat, visat projektet, jag vill ha hjälp med detta och detta och detta. Ungefär, vad tror du att det hade landat på om du lämnar någon mellan tummen och pekfingret? Mm. Det är deras sätt att ta tempen. Och så märker de då att någon sticker ut, någon är superbillig, då kanske han är väldigt desperat att få jobbet, och sen så är någon jättedyr, ja det var ju, nej, och så hittar man någon där mitt emellan. Sen är det väl inte ett överflöd på mätfirmer kanske där man befinner sig, men det är ju ett sätt att göra det på. Sen om det blev så eller inte i slutändan, det vet de ju inte bara för att de har ringt runt och frågat om en mellantummen och pekfinger budget. Men nej, jag tänker också så här, om det är någon som lyssnar på podden som brukar ta in olika konsulttjänster, de får väl gärna mejla in och säga vad de tycker, om de hade uppskattat ett fastprisupplägg eller inte.
Ja, det hade ju varit väldigt intressant om det är någon entreprenör eller någon som beställer matchens med, även om ni är mät, alltså ett mätföretag, och lite mer hur ni tänker från er ända då, så man kan bidra till diskussionen.
För jag vet inte hur det är med dig, men jag tar ju sällan in någon konsult på timme. Jag kör ju mestadels mot kund själv. Så jag vet inte. Men bara på den här kvarten, 20 minuterna, så jag köper argumenten. Det är inte alls omöjligt att fler konsulter börjar gå åt det hållet med tiden.
Nej, jag tänker maskinstyrningen framförallt, alltså om man nu tar det som exempel, det är rätt så väldefinierat, alltså det finns inte jättemånga parametrar, alltså en byggarbetsplats kan man göra samma sak på, men det är lite mer hur långt är det till parkeringen, kommer jag in, måste jag bära alla grejerna själv, och det är liksom mycket fler parametrar att hålla reda på liksom som påverkar tiden, är det någon prisma som är iväg, du vill inte börja skicka äter för liksom sånt, men jag tänker maskinstyrningsleveranser och volymberäkningar och går ju, men alltså mät, alltså Trafikverket har ju ett fast pris när du går trafikverksjobb, ja, avrunda, då får du avrunda till närmsta 100 000 eller 500 000 eller någonting då, alltså vi vill veta vad ett stomnät kostar, och det är ju innan ens det finns en väg framdragen, utan då ska du veta vad det ska kosta projmäta och allting. Där är ju kanske lite mer med underrättelser och äter, men det är ju fast pris man hanterar, så det är ju så, varför inte göra det på mindre jobb?
För jag har ju varit med på rätt så stora jobb där det kommer, ja men, 3-4 revideringar bara på färdig yta. Och det är plus revideringar på grunder, och det drar med sig VA. Och det, så det, där har man ju kanske suttit 3 gånger så mycket. Hade jag lämnat en uppskattad tid, så har jag ju i slutändan suttit 3 gånger så länge. Nu säger jag inte att man skulle lämna på exakta timmar. När man, för man får ju såklart ta, som du säger, ta lite höjd för det då.
Men äta, ändring.
Ja, jag tror det. Jag tror det är det jag menar, att då måste man nog börja köra det lite mer också då, att man, ja men lite äta tänk.
Nej, men om du går till en frisör, när jag liksom, nej men jag vill ha en annan frisör. Ja, men då får du väl klippa det en gång till.
Ja.
Så det är ju inte något märkligt. Okej, det kommer en revidering. Alltså det kostar ju kunden, om du sitter löpande där och justerar det där, det kostar ju också. Alltså det är väl inget konstigt om du får ett PM. Okej, tack så mycket. Det här kommer kosta så här mycket. Det gör ju entreprenörerna när du lägger till någonting, och så prissätter de det igen och så skickar de in och där kostar det. Eller så kan man göra ett fastpris så, och sen kör man löpande alla ändringar eller hur man gör. Men då har man i alla fall någonting att jämföra med. Jag säger inte exakt hur man ska göra, men jag tror det finns ett bättre sätt än att bara köra liksom på känsla.
Ja, nej men det är intressant, och det är svårt.
Men vi tar som exemplet igår också, som du ringde mig om ett projekt. Det var ju lite mer projekteringsfråga. Ja, men man fakturerar en timme, för vi satt en timme i mötet. Men vad var den kunskapen värd? Alltså när man ringer någon och har ett problem. Alltså, sen har man ju kollegor och branschkollegor och man löser vissa problem. Men jag tänkte att du skulle ju också kunna ha en sån service. Alltså vi har ju pratat privat tror jag om det, att man kanske som företag, alltså du sitter med, alltså som entreprenör, hur ska jag lösa det här, jag vet inte hur jag fixar de här modellerna, eller jag vill göra det mesta själv men jag behöver lite support, alltså att man finns där, okej, men jag tar 20 000 i månaden för att supporta liksom de här företagen, och så har jag 5 sådana. Jag vet att de kommer, ibland blir de mer, ibland mindre, de ringer när de har problem, men då behöver de inte känna sig hindrade att ringa dig när de har problem. Men du har sagt, jag gör inte dina filer, det tar vi på liksom. Då gör jag det som en konsulttjänst, men coachning, kunskap, hur kopplar du din Bluetooth, din support, hur jobbar man effektivt, alltså, då tar du betalt för din kunskap. Du kanske bara hjälpte dem ett par timmar, men de kände att, ja, eftersom vi vet hur vi gör det i maskinen nu, så sparar vi si och så mycket. Nu kan jag ta mina volymer själv, jag kan planera mig själv, och då tog du inte bara en halvtimme stressat på telefonen och medan du gjorde något annat, utan du fick betalt för din kunskap.
Ja, exakt. Exakt, och det är väl det som är med konsulttjänster generellt, att man får ju mycket betalt för sin kunskap. Och då blir då automatiskt så faller ju det med då att det ska bli billigare ju effektivare du är.
Ja, men att man är ju inte... Mättekniker är konsulter som tar betalt för sin faktiska tid. Det är inte professionella... Alltså på engelska säger man professional services. Du tar ju inte betalt för din kunskap. Du tar betalt för den tid det tar dig att knappa ihop en leverans. Skulle jag påstå. Alltså om man... Du tar inte betalt för värdet av det du kan. Sen kan man inte alltid ta det. Det är ju när det är bra konkurrens och grejer. Men så då, alltså...
Men just som mätare, om man tänker fältmätning, där finns det ju en annan svår parameter när man har lämnat lite budget här. Och många, alltså de flesta byggen vill ju ha en uppskattad peng. Man brukar ju få räkna på det. Men det ska man ju också veta. Till exempel utsättning pålar. Ja, det är så här många pålar. Det tar ungefär så här lång tid. Så får du en snitt. Ja, men jag kan sätta alla de här pålarna på en dag. Problemet är att projektet, där har de styckat upp det så du kan bara sätta 15 pålar åt gången. Så det blir 12 besök på det här bygget. Det kan du inte lösa på 8 timmar. Du kan inte fakturera 8 timmar för att vara det 12 gånger och sätta ut 15 pålar åt gången. Det blir också en sån parameter hur... Ja, nej, men jag förstår vad du tänker. Och det... Ja.
Ja, det beror på.
Det finns flera vägar att jobba än att bara köra löpande timmar och hålla på och bråka med det.
Löpande funkar nog bra på många sätt. Och har man ett väl fungerande samarbete, man har ett bra etablerat kontakt och man har den, så why not? Det är jättebra, men för vissa saker, återkommande saker och som är väldigt tydliga, det tror jag finns ett bättre sätt på. Per, då. En typisk skåning. Ja, det var härligt att höra. Jag tänkte, vi har ju pratat om många saker, men kvalitet betonar ju vikten. Det är dels kommunikation och dels kvalitet och så vidare. Och ISO-standarder och följa sina standarder och så vidare. Jag tänkte om man kokar ner den till någonting praktiska punkter för mätare som inte har ett ISO-system i ryggen från sitt företag. Utan... man kanske jobbar på en liten firma eller sen själv eller som en utsättare på anläggningsföretag, vad som helst. Om vi bara spånar här, vad skulle vara praktiska kvalitetssaker som man skulle behöva tänka på? Så att man får lite handfasta råd.
Som mättekniker, tänker du?
Ja.
Ja. Men först får man väl koka ner det till lite, vad finns det för... Vad finns det för risker med mitt jobb? Vad kan bli fel? Och rada upp det. För det är väl några viktiga grejer. Jag tänker, alltså, han pratar väl lite där om koordinatsättning, filer. Alltså när du vrider in och koordinatsätter handlingar. Att ha några kontrollpunkter som du alltid lägger in och kollar, ligger detta rätt? Sen om det är... Det kanske varierar från gång till gång. Jag förstod det som att de hade något fast system på det. Jag vet inte riktigt. Men att en invridning inte är klar när den säger transformation genomförd geo. Utan en invridning är klar när du har kollat den mot någonting som du vet stämmer rätt i världen. Skärningar i baslinjer eller du vet de här baslinjerna är korrekt invridna. Lägg på dem uppe på din nyinvridna handling. Kolla, jo men det stämde. Bra, då är invridningen klar. Då har du gjort en dubbelkoll, för det är ju grunden till all din mätning på bygget. Är koordinaterna fel så kommer ju allt bli fel, hur du än strävar mot nollor. Så det är väl en sån viktig första grej innan du ens börjar rita dina, om du gör egna utsättningsfiler eller om du ska, innan du åker ut eller innan du börjar sätta upp dina prismer eller vad som helst. Alltså, det är ju grunden.
Ja, det är väl det med god mätsed att en mätning är ingen mätning och kontroll, kontroll, kontroll. Jag tycker det med dokumentation där ska man inte underskatta på vridning. För alltså, när saker blir fel så går man ju tillbaka till dokumentationen. Jag har sagt det för mig. Alltså, Trafikverkets dokumentationskrav är fantastiska och även HMKs krav. Om du följer dem så har du fullständig spårbarhet från Allting finns det du har gjort, om du har gjort det efter standarden. Det är så standarden är uppbyggd. Om en mätning, om någon behöver granska ditt resultat, så ska någon med mätningsteknisk kompetens kunna följa liksom varje brödsmula ner till en längd av vinkel eller en GPS-signal, mer eller mindre. Och även med filer. Alltså jag tänker det, att när man får filer, alltså bara har du enkel mappstruktur in, att man lägger in alla sina mejl, alla sina filer, datumordning och en sån rutin. När man börjar vrida in, att jag börjar skriva ett litet dokument, alltså det är ett litet PM, men kallar det bara för ett Word-dokument där du skriver, jag fick den filen då av den personen, påstår den här kvaliteten, alltså nej men typ nybyggnadskarta, ja, liksom vilken kvalitet det har. Jag vred in den filen nedladdad på iBinder, bygghandling eller granskningshandling XXX, alltså liksom datum. Och sen jag transformerade geo, de här passfilerna sparar ju någon komplementsmapp. Alltså, och så skriver man i Word så, tut. Jag kollade mot stomlinjer invridna, jag kollade mot ortofoto, da. Och så liksom, då har man ett dokument där, att när det blir fel så kan man liksom i alla fall följa vart i kedjan gjorde jag fel. Så att man kan rätta till det. När man på något sätt skriver det då blir det ju liksom lite viktigare. Då tänker jag, när du skriver kontrollerat mot hushörn eller du, så har du nog gjort det också. Annars är det lätt att hoppa över det steget. Ja, så att jag tror det är ett väldigt praktiskt sätt att även om man inte kanske har en egen kontrollrutin från sitt företag, att egentligen bara skriva ner sina steg och ta betalt för det. Var inte rädd för att lägga den timmen på det. Det ingår i ditt jobb att dokumentera. Så precis som du sa, att bara för att transformationen säger att den är klar så är inte uppgiften klar. Lika lite som att en mätning är klar när den handdatorn säger att du har en koordinat. Det betyder inte att mätningen är klar.
Exakt. Sen sa du en annan viktig grej där som också är väldigt viktigt i våran bransch. Mappstruktur. Det är kanske också något som jag tänker på mindre firmer. På större firmer så har du tvingats in i och du måste någonstans ha det för att massa människor är på samma projekt. Och du, ja. Men som mindre företag som vi kanske pratar om nu, hur de ska tänka och så, då, även om du kanske till och med är själv, så för din egna skull en tydlig mappstruktur. Sen exakt hur den ska se ut, det får ju bli upp till var och en, men att det finns en struktur. För det blir mycket filer och det blir mycket, det här kommer från kunder, det här har jag skickat, här är mina arbetsfiler. Det var även, han nämnde ju det med, du ska inte bara radera helt och hållet från din dator gamla handlingar. När det kommer revideringar och du får nya handlingar, ja men någonstans får du arkivera de gamla, för det finns ju saker du kanske måste gå tillbaka och kolla. Ska du dubbelkolla en egen kontroll och så lägger du på den på en färsk handling, då kanske den toaletten har utgått. Så att man, ja, sköta filerna och fil och det är också en grund förutsättning och ett sätt att kvalitetssäkra. Så den ska man inte glömma bort.
Jag tänker att man blir lite som en informationsfabrik. Du har som en linje. Du kommer in information och så packar liksom på något sätt, gör du kopior av dem och så liksom, när kom den och det här gjorde och det här hände. Så allting ska vara spårbart och uppföljningsbart. Och jag tror fällan är ju många gånger, jag vet själv att man har varit där, att man tänker, när jag jobbar själv, jag litar på mig själv.
Ja, att jag kommer ihåg.
Ja, jag kommer ihåg, jag vet vad den här filen var och sen har man slask 1, 2, 3 och sen har man slask 1, 2, 3, 4 och så har man temp, alltså.
Hur många kvalitetsfiler har du inte gjort?
Nej, men att man har temporära mappar, det var en som sa att ha en tempmapp, lägg alla dina temporära arbetsfiler i den, så du, det är en sån mapp som du känner att på fredag så kan jag radera den. Så samlar de inte plats i någon mapp där du har viktig information och så vidare. Men alltså bara ha liksom en spårbarhet och en enkel mappstruktur. Men mappar är rätt så bra att tänka. När du har mer än 57 filer i en mapp så är det dags för en ny mapp. Ja, man kan ju också göra för många mappar, att alltså blir tomma mappar. Det är ingen bra sak. Det finns ju någon sån kognitiv, just att sinnet kan hålla typ 57, alltså korttidsminnet kan hålla 57 saker. i huvudet samtidigt. Och det funkar rätt så bra på mappstruktur också som en riktlinje att dela upp det sen. Annars får du en lång, klart är det bilder så kan du ha 100 bilder i den. Men någonstans vill du dela upp det per månad och så vidare.
Nej, men det är som sagt, det är viktigt. Men sen då när du, vi säger nu har du gjort allt detta i datorn och du kommer ut och så ska du börja mäta. Vad skulle du säga att det finns för risker ut i fält sen då? Eller vad är viktigt där att tänka kvalitet enligt dig?
Nej, det är väl spårbarhet. Alltså, jag tycker det är viktigt att till exempel på totalstation fylla i vädret. Och temperaturen, även om det kanske inte spelar en roll, även om du inte korrigerar dina mätdata och sådär, men det ska ju finnas med. Förr skrev man ju handbok, fälthandbok, det är ju före min tid då, men det är väldigt bra. På byggarbetsplatsen skriver man ju dagbok fortfarande, det regnade jättemycket och sen ser man dagen efter att det var sörja och så tog det extra lång tid och så vidare. Så är det ju med mätningar, är det jättekallt eller är det jättedåligt väder, det påverkar ditt mätresultat.
Ja, så är det. Hur vet du att punkten som du har lagrat är rätt då? Eller punkten du har satt ut, rättare sagt?
Nej, dels så vill man ju lagra det man satt ut, att man mäter in det. Alltså bara loggar den punkten så det blir som en sån egen kontrollfil om man kallar det för det. Det här var innan, är det fel att kalla det? Mitt upplysta tillstånd, nej det är lite självgott att säga, men när jag satte ut, jag gjorde aldrig kontrollmätningar på det jag satte ut. Det skulle jag aldrig gjort idag om jag skulle satt ut med totalstation. Rekommendationen är ju att du kan ju riva ner din station och sätta upp igen, men du kan ju mäta från samma station också. Men att du tar av dig mentala utsättarhatten och så tar du på dig din kontrollhatt och så mäter du in 10-15% av dina utsatta punkter en gång till. Alltså inte att du loggar punkterna när du sätter ut dem. Det ska du göra. Men sen när du har ritat dina kryss och allting så tar du slumpmässigt 10-15% av dina punkter, mäter in dem. Då får du lite statistisk kontroll. Det är så det ska göras enligt HMK. Och sen kan man anpassa den procenten efter hur allvarligt det är. Är det bultgrupper eller är det... Ja, det beror på hur noga det är. Men det finns en sån tanke. Och den toleransen som skiljer sig där, den kan du faktiskt göra någonting med. Den kan du redovisa. Och då finns det kravställningar för hur stora diffar du kan tillåtas mätas där. Och mäter du från samma station så blir det ju tajtare. Och har du en annan station så blir det lite slackare. Men samtidigt så får du ju, har du en annan station så får du en kontroll på din stationsetablering och nät och... sånt. Jag skulle nog säga att liksom sätta upp den en gång till och mäta in den. Och vill byggaren betala för det? Nej, kanske inte, men det är lite som allt annat. Vill man att ens läkare gör rätt jobb?
Ja, nej men exakt. Alla vill ju att det ska bli rätt. Och det var precis det jag skulle säga också, att utan att kontrollera sina bakobjekt efter att man har satt ut så har du ju egentligen ingen aning om om det har hänt något med stationen på vägen. Men det är ju ett sätt att göra det,
ja,
så som du säger.
Ja, det också, ja. Alltså mäta in sig, alltså efter man etablerat att man nollar mot ett prisma och sen typ lagrar den och sen i slutet så kollar man mot den också, såklart.
Ja, för då har du liksom hela kedjan och vet, då kan du säkerställa att ingenting har hänt med din station.
Man ska ju få in det tänket, om någon säger, hur vet du att din station inte har rört sig? Hur vet du att din punkt är rätt? Hur vet du att ditt nät är rätt? Hur vet du att...
Det är det man får tänka sig, att kunderna ställer sig frågan. Hur vet jag att du vet att du har gjort rätt?
Ja.
Och de dokumenten... Ja.
När du står i domstolen och någon frågar ut dig varför bron föll, så vill du kunna säga att det var inte mitt fel i alla fall.
Nej, fy... Ja, nej men det som sagt, vi har ju pratat om detta innan, men det är väldigt viktigt och det är väldigt jag tror också tyvärr av egen erfarenhet också att det slarvas mycket med detta.
Så är det.
Och det kanske löser sig med ett rimligt fastpris på jobbet. För man springer där och vill inte att det ska kosta skjortan för kunden, och kunden tittar snett om du springer och mäter samma punkter igen nu, vad håller du på med? Exempelvis, jag har ingen aning, men jag tror att det kan vara en bidragande orsak till att, och det är i alla fall en bidragande orsak till att jag i ja, men då och då har slarvat med mina egenkontroller, det är att man har känt sig stressad eller man känner att saker drar ut på tiden, nu blir det dyrt för kunden, och så bara snabbar man på, ja, det är nog rätt, och så drar man vidare. Och det i slutändan så är det ingen som uppskattar det.
Nej, och det är väl det som är med mätning, att oftast blir det bra. Det är väl det med sannolikhet att, att det är ju en standardfördelningskurva. Så du får, ja, oftast blir det ju bra, men det är ju det som dina kontroller gör. Att det, de gångerna, om det är en gång på 20, alltså 5% av gångerna, när det blir lite större fel, att du fångar upp dem så att du kan flytta ut de gångerna dina, ja, så att du inte sitter där. Om man avslutar den diskussionen där. Vi har fått lite lyssnarbrev, 3 stycken här, men jag hinner inte läsa dem alla. Men jag tänkte ta en kort fråga här faktiskt från Jari Wikner uppe på NCC Umeå. Relaterat till maskinsystemen här. Jag vet inte om du vet svaret på det här. Vi på NCC Umeå funderar varför det tar så lång tid innan det kommer stöldskyddssystem på maskinstyrningssystemen. Typ att alla märken gör så att när maskinen slås på så måste man knappa in en PIN-kod för att både skärm och tallrikar ska starta upp. Ja, det var en sån fråga. Kan man göra det i Leica till exempel, du som har jobbat på Leica?
Nej.
Eller är det något maskinstyrningssystem som du känner till?
Jag har aldrig hört om detta innan. Det var ju en, det kanske finns, men det var ju en väldigt, det är ju väl en bra idé. Att man har, ja, alltså som en PIN-kodslösning. Just för att du inte bara ska kunna plocka av det och koppla in någon annanstans och tuta köra. Det kanske var ett väldigt bra tips till alla där ute som håller på att programmera.
Ja, men vi får väl följa upp med maskintillverkarna då, ja, de, eller systemtillverkarna.
För det enda jag vet är ju att man har jobbat med hårdvaru, alltså fysiska lås på till exempel GPS-boxen och alltså sådana saker att du så att du inte lätt ska kunna dyrka upp luckan och plocka ut GPS-boxen exempelvis, då har du som ett litet fäste som du klickar i och som är ett lås på då, så att inte du ska, men annars just.
Men det gäller ju egentligen, alltså man bara tänker att borde man inte kunna hård, alltså som totalstationen som blir stulna också, att finns det inget sätt att göra dem obrukbara utan en kod när man startar upp?
Nej,
eller
men
så?
Exakt, det är faktiskt ingen dum idé.
Bilar har ju det oftast då, men bilar är ju billigare än totalstationen många gånger. Nej, men det är ju samma prisklass på bilar och...
Ja, nej, men jag tycker inte det låter som en dum idé alls. Det är ju, för då minskar du ju lite lockelsen med att sno den här mätutrustningen också.
Mm, om du inte kan sälja den bara.
Ja, då är den ju värdelös. Så... Intressant.
Ja, nej, men det var en fråga vi får kolla lite vidare på. Men det finns flera här. Det får bli till nästa avsnitt om hur det är att vara ny mättekniker och erfarenheter kring det. En sån fråga. Men har ni tankar eller liksom kommentarer eller vill följa upp diskussionen och föra in era tankar här i podden, så ska ni såklart skriva. Man kan skriva på LinkedIn eller mailen eller så vidare. Så delar vi med oss av de tankarna, och man kan ju också diskutera kanske ämnena på LinkedIn där under avsnittet, så kan man kanske, jag tycker så här. Ja, bra. Då vet vi. Nej, men alltså, då kanske man kan ha en liten diskussion där då, kring ämnet.
Ja, precis.
Gött, men det blev lite snack av det här också.
Ja, det blev ju det. Alltid lika trevligt.
Vi ses nästa gång.
Det gör vi.
Tack för att ni lyssnar.
Ha det gott nu.